2. Den svartes beröring, sidan 125. Sin vana trogen vaknade Beonin i gryningen, trots att det inte var mycket ljus som sipprade in under den stängda tältfliken. Vanor var bra så länge det bara var rätt vanor. Hon hade lagt sig till med ett flertal genom årens lopp. Lite av nattkylan hade krypit in i tältet, men hon lät fyrfatet stå otänt. Hon tänkte inte stanna här länge. Med kraftens hjälp tände hon en av mässingslamporna och värmde vattnet i den vitglaserade kannan på den rangliga kommoden innan hon tvättade sig i ansiktet framför den bubbliga spegeln som stod där. Nästan allting i det lilla tältet var ostadigt. Från det minimala bordet till hennes smala tältsäng. Och den enda stadiga möbeln, en stol med lågt ryggstöd, var så grovt tillyxad att den kunde ha hört hemma i köket på en riktigt fattig bondgård. Men hon var van vid att klara sig med det som fanns till hands. Inte alla tvister hon medlat i hade ägt rum i palats. Även den oansenligaste lilla by krävde rättvisa. Hon hade sovit i både lador och skjul för att kunna bistå med det. Med beslutsamma rörelser satte hon på sig den bästa av de ridklänningar hon hade med sig. Ett plagg i grått siden utan prydnader, men mycket välskräddad. Tillsammans med åtsittande stövlar som nådde henne till knäna. Sen började hon borsta sitt mörkt gyllenbruna hår med en elfenbensborste som tillhört hennes mor. Spegelbilden var lite skev, vilket av någon anledning irriterade henne denna morgon. Någon krafsade på tältfliken och en munter mansröst ropade med morandisk accent. Frukost, ejser det, om det behagas. Hon sänkte borsten och omfamnade urkällan. Hon hade inte skaffat sig någon egen kammarjungfru och ofta verkade det vara ett nytt ansikte för varje måltid som kom. Men den kraftige, ständigt leende man med gråsprängt hår som nu kom in med en bricka under en vit duk kom hon ihåg. Var snäll och sätt den på bordet, Ewin, sa hon och släppte Saidar. Hon belönades med ett ännu bredare leende, en djup bugning över brickan och ytterligare en när han gick. Allt för många systrar glömde bort att visa en viss hövlighet mot dem som stod under dem. Hövlighet var vardagslivets smörjmedel. Hon tittade på brickan utan större entusiasm och började borsta håret igen. En lugnande ritual som hon utförde 2 gånger om dagen. Denna morgon fann hon dock ingen ro genom att föra borsten genom håret, utan fick tvinga sig att fullborda de 100 dragen innan hon lade ner borsten på kommoden bredvid en kam och en handspegel i samma stil. Det hade funnits en tid då hon kunnat lära ett berg tålamod. Men det hade blivit allt svårare sedan Sally där. Och snudd på omöjligt sedan Morandi. Så hon förmådde sig att göra det på samma sätt som hon förmått sig att fara till Vita tornet mot sin mors uttryckliga önskan. Och förmått sig att ta till sig tornets disciplin tillsammans med de kunskaper det gav henne. Som flicka hade hon varit envis och alltid velat mer. Tornet hade lärt henne att man kunde uppnå mycket om man kunde kontrollera sig själv. Det var en förmåga hon var stolt över. Hur mycket självkontroll hon än ägde så var det en lika stor prövning att sitta kvar vid en frukost på sviskonkräm och bröd som att slutföra ritualen med hårborsten. Sviskonen hade varit torkade och kanske för gamla redan från början. De var sönderkokta till en trög sörja och hon var säker på att hon missade några av de svarta prickarna som dekorerade det knapriga brödet. Hon försökte övertyga sig själv om att det som knastrade mellan hennes tänder var ett omalt sädeskorn. Det var inte första gången hon åt bröd med mjölbaggar i. Men det gjorde inte saken trevligare. Teet hade också en besynlig eftersmak, som om även det hade börjat bli dåligt. När hon slutligen la tillbaka linneduken över den snidade träbrickan kunde hon knappt hålla tillbaka en suck. Hur länge skulle det dröja innan det inte fanns någonting ätbart kvar i lägret? Var det likadant inne i Tar Valon? Det måste det vara. Den svarte rörde vid världen. En tanke lika karg och mörk som en dyster bergskam. Men segern skulle komma. Hon vägrade att tänka på någon annan möjlighet. Ungarl Thor hade sannligen åtskilligt att stå till svars för. Men likväl måste han på något sätt uppnå segern. Han måste, på något sätt. Men draken återfödd befann sig utom räckhåll för henne. Och det enda hon kunde göra var att iaktta händelseutvecklingen på håll. Hon hade aldrig tyckt om att sitta bredvid och se på. Alla dessa bittra grubblerier var meningslösa. Det var dags att röra på sig. Hon reste sig så hastigt att stolen välte baklänges. Men den fick ligga kvar på tältduksgolvet. När hon stack ut huvudet genom tältöppningen fick hon se Tar Vale utanför på plankgången. Han satt på en pall med den mörka manteln tillbaka kastad och stödde sig mot svärdet som stod i sin skida mellan hans stövlar. Solen vilade på horisonten. 2/3 av det brinnande guldklotet hade kommit över kanten. Men åt andra hållet samlade sig mörka moln kring Drakberget och spådde mer snö inom kort. Eller kanske regn. Solen kändes nästan varm efter natten. I vilket fall som helst skulle hon snart vara inomhus, i skydd från vädrets makter. Tar Vale visade med en liten nick att han sett henne, men avbröt inte vad som såg ut att vara ett lojt betraktande av alla som rörde sig i närheten. Just nu syntes bara arbetare, män i grova yllekläder med korgar på ryggarna. Och män eller kvinnor i lika enkla kläder som körde storhjulade kärror lastade med vedknippen, kolsäckar och vattentunnor längs den spåriga vägen. Loj kunde han i varje fall verka för någon som inte var förbunden med honom genom ett väktarband. Hennes Tar Vale var minsann lika fokuserad som en pil som låg an mot en spänd bågsträng. Det var bara männen han iakttog och hans blick dröjde vid dem som han inte kände personligen. När 2 systrar och en väktare dödats av en man som kunde leda kraften. Det verkade föga troligt att det skulle finnas 2 sådana mördare. Så var alla misstänksamma mot okända män. I varje fall alla som visste vad som hade hänt. Det var inte precis en nyhet som basunerades ut på gatorna. Däremot kunde hon inte förstå hur han trodde att han skulle känna igen mördaren. Såvida inte denne bar en fana där det stod vem han var. Men hon tänkte inte förebro eller förringa honom för att han gjorde sin plikt. Han var smal som en pisksnärt, med kraftfull näsa och ett ärr längs ena kinden som han fått i hennes tjänst. Och hade inte varit mycket mer än en pojke när hon hittade honom. Snabb som en katt och redan en av de skickligaste fäktarna i hennes födelseland Terraborn. Under alla de år som gått sedan dess hade han aldrig svikit sina plikter. Minst 20 gånger hade han räddat hennes liv. Även om han inte räknade med stråtrövar och rånare som var för okunniga för att känna igen en Aes Sedai så kunde lagens utövande vara farligt. När ena eller andra sidan desperat ville slippa att bli fälld. Många gånger hade han sett faran innan hon gjorde det själv. Sadla Vinterfink åt mig och ta med din egen häst, sa hon till honom. Vi ska ut på en liten ridtur. Tar Vale höjde lätt på ena ögonbrynet och sneglade åt hennes håll. Sen häktade han fast svärdsskidan vid högra sidan av bältet och gav sig av längs gångvägen mot tjuderlinorna med mycket raska steg. Han frågade aldrig någonting i onödan. Kanske var han mer upprörd inombords än hon hade trott. Hon drog in huvudet igen, svepte omsorgsfullt in handspegeln i en sidenhalsduk med svartvitt tyrensk labyrintmönster och stack ner den i en av de båda stora fickorna på insidan av hennes gråa finmantel tillsammans med borsten och kammen. I den andra stoppade hon sin prydligt hopvikta sjal och en liten ask av sirligt snidat midnattsträ. Asken innehöll några smycken, varav hon hade ärvt en del av sin mor och resten av sin mormor. Själv bar hon sällan andra smycken än sin ormring, men tog ändå med sig asken och borsten, kammen och spegeln när hon gav sig ut på resan. De var påminnelser om två kvinnor vars minne hon höll högt och om de lärdomar de hade gett henne. Från sin mormor, som varit en känd sakförare i Tanchico, hade hon fått sin lidelse för lagens labyrinter, medan hennes mor hade visat henne att det alltid gick att förbättra sin ställning. Sakförare blev sällan rika, även om Colaris sannoliken hade levt i välmåga. Men trots hennes ogillande hade hennes dotter slagit sig på handel och gjort sig en vacker förmögenhet genom att köpa och sälja tygfärger. Ja, det gick alltid att komma vidare om man bara grep tillfället när det visade sig. Som hon hade gjort när Elida Arroyn avsatte Juan Sange. Efter det hade förstås utvecklingen inte alls varit den som hon hade förutsett. Så var det för det mesta, och det var därför en klok kvinna alltid gjorde upp planer för mer än en väg. Hon övervägde att vänta i tältet tills Terrail kom tillbaka. Det skulle ta mer än några minuter att hämta två hästar. Men nu när det slutligen var dags verkade det som om de sista resterna av hennes tålamod höll på att försvinna. Hon la manteln över axlarna och släckte lampan med en slutgiltig gest. När hon väl kommit ut tvingade hon sig dock att stå stilla på ett och samma ställe istället för att vanka av och an på gångens grova plankor. Det skulle dra till sig uppmärksamhet och kanske locka dit någon syster som trodde att hon var rädd för att vara ensam. I sanningens namn var hon faktiskt rädd, lite grann. När en man kunde döda en ACD utan att bli sedd eller hittad efteråt hade man skäl att vara rädd. Däremot ville hon inte ha sällskap. Hon drog upp kåpan på manteln för att visa att hon ville vara för sig själv och drog manteln tätare om sig. En mager grå katt med naggade öron började gnida sig mot hennes smalben. Det fanns katter överallt i lägret. De dök alltid upp där Acer Dare samlades och blev helt tama, oavsett hur förvildade de varit förut. När katten strukit sig mot henne i några minuter utan att bli kliad på öronen skred den därifrån, stolt som en kung, för att leta upp någon som ville ta hand om den. Det fanns många att välja mellan. För bara några minuter sedan hade man bara sett grovt klädda arbetare och kärrkuskar, men nu hade det redan börjat bli liv och rörelse i lägret. Skockar med vitklädda noviser, så kallade familjer, hastade längs plankgångarna för att komma i tid till sina lektioner som hölls i något tält som var stort nog för att rymma eleverna eller till och med ute i det fria. De som skyndade förbi henne avbröt sitt barnsliga pladder för att niga prydligt mot henne när de passerade. Synen upphörde aldrig att förvåna henne eller att göra henne arg. Åtskilliga av dessa barn hade kommit en god bit upp i medelåldern eller ännu längre. Det var inte helt ovanligt med gråa stråk i håret och några av dem hade barnbarn. Men likväl fogade de sig i de uråldriga sederna, lika lydigt som någon av de flickor hon sett komma till tornet. Och de var så många. En synbarligen ändlös flod som vällde längs gatorna. Hur mycket hade tornet gått miste om genom att helt inrikta sig på att söka upp flickor som fötts med gnistan och de som redan var på vippen att börja leda kraften med egna famlande försök. Medan man lät resten hitta till Tervallon bäst de kunde eller ville. Hur många hade man förlorat genom att envisas med att ingen flicka över 18 års ålder skulle kunna inordna sig under de stränga reglerna. Förändringar var inte någonting som hon någonsin hade eftersträvat. Det som styrde en ACD var lagens och sedernas stabila klippgrund. Och vissa förändringar, så som dessa novisfamiljer, verkade för omvälvande för att få fortsätta. Men hur mycket hade tornet gått miste om? Även systrar skred längs gångarna, oftast i grupper om två eller rent av tre, och oftast följda av sina väktare. Floden av noviser delade sig kring dem i vågor av nigningar, vågor som blev ojämna när de tittade stort på de till synes oberörda systrarna. Det var inte många av systrarna som inte omgavs av kraftens glöd. Beonin var nära att ge luft åt sin irritation. Noviserna visste att Anaya och Kairon var döda. Ingen hade försökt dölja begravningsbålen. Men om man berättat för dem hur de båda systrarna dött, skulle de bara ha blivit skrämda. Även de nyaste, de som skrivits in i novisboken i Marundi, hade dock gått i vitt tillräckligt länge för att veta att det var synnerligen anmärkningsvärt att systrarna gick runt fyllda med sajdar. Så småningom skulle detta räcka för att skrämma upp dem, och det helt i onödan. Det var knappast troligt att mördaren skulle slå till på öppen gata, särskilt inte med dussintals systrar i närheten. Hennes blick fångades av fem systrar till häst som sakta red österut. Ingen av dem omvärvdes av Saidas sken, men alla hade med sig varsitt litet följe. I de flesta fall en sekreterare, en tjänstekvinna, kanske även en manlig tjänare för tunga sysslor, samt väktare. Alla red med uppdragna huvor, men hon kunde utan svårighet avgöra vem som var vem. Varilyn, grå som hon själv, var lång som en man, medan Takima, den bruna, var liten och späd. Sarayas mantel var översållad med överdådiga vita broderier. Hon måste använda sajdar för att de skulle hålla sig så strålande rena. Och de båda väktarna som red efter Faisal avslöjade hennes Aya lika lätt som den klargröna manteln. Vilket betydde att den sista systern, insvept i mörkgrå mantel, måste vara Magla, den gula. Vad skulle de hitta när de kom fram till Darrain? Ingalunda några förhandlare från tornet, inte nu. De tyckte kanske att de var tvungna att göra som de brukade ändå. Det var vanligt att folk gjorde som de alltid gjort, även sedan all mening med det försvunnit. Bland Aesir brukade det emellertid inte vara länge. De ser knappt ut som om de hör ihop alls, eller hur, Beonin? Man skulle kunna tro att de bara råkar vara på väg åt samma håll. Så mycket hade alltså kåpan skyddat henne från att bli störd. Lyckligtvis var hon väl övad i att undertrycka suckar och allt annat som avslöjade mer om hennes tankar än hon ville visa. De båda systrarna som hade stannat bredvid henne var ungefär jämnlånga, och båda två var spänsliga, mörkhåriga och brunögda. Men där slutade likheterna. Ur Achmanejs spetsiga, smala ansikte kunde man sällan utläsa några känslor alls. Hennes sidenklänning hade slitsar i silver och kunde ha kommit direkt från sömmerskan. Och längs kanten på den pälsbrämade manteln och kåpan löpte slingrande silverbroderier. Fedrins mörka ylleklänning var däremot både skrynklig och fläckig. Yllemanteln saknade prydnader och behövde lagas. Och hon rynkade ögonbrynen alldeles för ofta, till exempel just nu. Om det inte varit för den ovanan skulle hon ha kunnat vara riktigt söt. De båda vännerna var ett udda par. Den ständigt ovårdade bruna systern och den grå som ägnade sina kläder lika stor omsorg som någonting annat. Beonin tittade på företrädarna där de red bort. Det såg mycket riktigt ut som om de råkade rida åt samma håll, snarare än att de utgjorde en grupp. Att hon inte lagt märke till det själv visade hur upprörd hon var denna morgon. Hon vände sig mot de oönskade besökarna. De kanske tänker på vad nattens händelser ska leda till. Eller vad tror du, Ashmanay? Även om de var ovälkomna måste hövligheten upprätthållas. Den ärmelin tronande är i varje fall i livet, svarade den andra grå systern. Och enligt vad jag fått veta kommer hon att förbli vid liv och vid god hälsa, både hon och Lini. Till och med sedan Ninev, Helatjuan och Lini var det omöjligt att prata obesvärat om släckning. Levande och tillfångatagna är väl bättre än halshuggna, men inte särskilt mycket bättre. När Morwyn väckte henne för att berätta nyheten hade det varit svårt att dela den bruna systerns uppspelta glädje. Uppspelt för att vara Morwyn i varje fall. Kvinnan hade till och med smålett, men Beonin hade inte ens funderat på att ändra sina planer. Det var som det var, och det fick man finna sig i. Egwene var fången, och så var det med den saken. Håller du inte med, Fedrin? Det är klart, svarade den bruna systern korthugget. Korthugget? Men sån var Fedrin. Ständigt så försjunken i det som för tillfället fångat hennes tankar att hon glömde bort hur man uppförde sig. Och hon var inte färdig. Men det var inte därför vi kom hit. Ashamay säger att du är mycket väl förtrogen med mord. En plötslig vindpust ryckte i deras mantlar. Men Beonin och Ashamay fångade ledigt upp sina. Fedrin lät sin flaxa fritt och spände blicken i Beonin. Du kanske har haft några funderingar om morden här, Beonin, tillade Ashamay förbindligt. Skulle du vilja dela dem med oss? Fredrin och jag har slagit våra huvuden ihop men kommer ingen vart. Mina egna erfarenheter ligger mer inom det civilrättsliga området. Jag vet att du har utrett omständigheterna kring ett antal dödsfall som saknat naturlig orsak. Självklart hade hon tänkt på de båda morden. Fanns det någon syster i lägret som inte hade det? Själv skulle hon inte ha kunnat låta bli om hon så försökt. Att hitta en mördare var en glädje, mycket mer tillfredsställande än att bilägga en gränstvist. Det var det mest avskyvärda brott som fanns, att stjäla vad som aldrig kunde återfås. Alla de år som aldrig skulle levas och allt som skulle ha kunnat utföras under denna tid. Och i det här fallet var de som dött Aes Sedair, vilket gjorde frågan angelägen för varenda syster i lägret. Hon väntade tills en sista skock med vitklädda kvinnor, varav två hade grått hår, hunnit niga och skynda vidare. Mängden noviser på gångarna började äntligen tunnas ut, och det verkade som om katterna följde efter dem. Noviserna var frikostigare med sina smekningar än systrarna. Mannen som knivhugger någon av girighet, sa hon när noviserna väl kommit utom hörhåll. Och kvinnan som förgiftar någon av svartsjuka, det är en sak. Det här är någonting helt annat. Två mord har begåtts, säkerligen av samma man. Men med gott och väl en veckas mellanrum. Det tyder på både tålamod och planering. Motivet är oklart. Men det förefaller föga troligt att han valt sina offer av en slump. Eftersom vi inte vet mer om honom än att han kan leda kraften, måste vi se på vad som förbinder de båda offren. I det här fallet tillhörde både Anaya och Kyren Blå Aya. Så jag frågar mig, vad finns det för band mellan Blå Aya och en man som kan leda kraften? Det svar som kommer för mig är Moraine Damodred och Rand Althor. Och Kyren hade också kontakt med honom, inte sant? Fedrins ögonbryn drogs ihop än mer. Du kan väl ändå inte mena att han skulle vara mördaren? Hon visste sannligen inte hur hon skulle uppföra sig. Nej, sa Beonin svalt. Vad jag säger är att man måste följa sambanden. Vilket leder till ashamanerna, män som kan leda kraften. Män som kan leda kraften och vet hur man färdas. Män som har sina skäl att frukta Aes Sedair. Kanske vissa ej sedär mer än andra. Ett samband är inte ett bevis, medgav hon motvilligt. Men nog är det tankeväckande. Varför skulle en ashaman komma hit två gånger och vid varje tillfälle döda en enda syster? Det låter som om han vill åt dem båda och ingen annan. Ashmanay skakade på huvudet. Hur kunde han veta när Anaya och Kyren skulle vara ensamma? Du kan knappast tro att han smyger omkring här utklädd till arbetare. Att döma av vad jag har hört är ashamanerna alldeles för arroganta för att göra någonting sånt. Själv tycker jag att det verkar troligare att det är en riktig arbetare som kan leda kraften och av någon anledning hyste agg mot dem. Beonin avfärdade idén med en fnysning. Hon kunde känna att Tervail närmade sig. Han måste ha sprungit för att kunna vara tillbaka så snart. Och varför skulle han ha väntat tills nu? Senast vi anställde några nya arbetare var i Marandi för mer än en månad sedan. Ashmanay öppnade munnen, men Fedrin sköt in, snabb som en spar på en brödsmula. Han kanske just har kommit på hur han ska göra, som en manlig vildbrukare. Jag har hört hur arbetarna pratar med varandra. Det är lika många som beundrar ashamanerna som fruktar dem. Jag har till och med hört en del säga att de önskade att de vågat bege sig till Svarta tornet själva. Det ryckte i Ashmanays ögonbryn, vilket hos en annan kvinna skulle ha motsvarats av en bestört min. Visserligen var de båda vänner, men hon kunde knappast uppskatta att Fedrin snappade orden ur munnen på henne sådär. Vad hon sa var däremot bara: en ashaman skulle kunna hitta honom, det är jag övertygad om. Beonin lät sig förnimma Tervail, som nu väntade bara några steg bakom henne. Genom bandet kom ett stadigt flöde av orubbligt lugn och bergstarkt tålamod. Hon önskade att hon kunde tillägna sig det på samma sätt som hon kunde utnyttja hans kroppsstyrka. Det vore högst osannolikt att det skulle ske, vilket ni säkert håller med om, sa hon amet. Romando och de andra hade kanske ställt sig bakom dumheterna med en allians. Men ända sedan dess hade de slagit som druckna vagnskuskar om hur den skulle genomföras och hur överenskommelsen skulle formuleras och presenteras. Varenda liten detalj hade plockats isär, satts ihop på nytt och återigen slitits i bitar. Företaget var dömt att misslyckas. Ljuset var det tack. Jag måste ge mig av, sa hon till dem och vände sig om för att ta emot Vinterfinks tyglar från Tervail. Hans högväxta svartbruna vallack var glansig, kraftfull och snabb. En tränad stridshäst. Hennes eget bruna sto var stadigt istället. Men Beonin hade också alltid föredragit uthållighet före snabbhet. Vinterfink kunde trampa vidare, även sen andra hästar som ansågs starkare hade gett upp. Hon satte ena foten i stigbygeln och stannade upp med händerna på sadeln. Två systrar är döda, Ashmanay, och båda från Blåaja. Leta upp systrar som kände dem och ta reda på vad de hade gemensamt. För att hitta mördaren måste du följa sambanden. Jag betvivlar starkt att de kommer att leda till någon ashaman, Beonin. Det viktigaste är att få tag på mördaren, svarade hon, drog sig upp i sadeln och vände Vinterfink från dem innan kvinnan kunde fortsätta. Ett abrupt slut på samtalet och föga hövligt. Men hon hade inga fler insikter att dela med sig av. Och nu kändes det som om tiden var kort. Solen hade lämnat horisonten och påbörjat klättringen upp för himlavalvet. Efter all denna väntan kändes tiden verkligen kort. Ritten till den färdplats som användes för utresa var kort. Men det stod redan närmare dussinet Eiseder i en rad och väntade utanför den höga tältduksinhägnaden. Vissa höll hästar i tyglarna. Andra gick utan mantel, som om de väntade sig att snart vara inomhus, och ett par hade av någon anledning på sig sina sjalar. Ungefär hälften hade med sig väktare, varav flera var klädda i sina färgskiftande mantlar. Det enda som var gemensamt för allesammans var att alla glödde av kraftens sken. Charvel visade förstås ingen förvåning över vart de skulle, men framförallt kändes samma stadiga lugn genom väktarbandet. Han litade på henne. Ett silveraktigt ljus blixtrade till från inhägnaden, och efter att ha dröjt tillräckligt länge för att sakta räkna till 30 steg ett par gröna systrar, som var för sig inte var starka nog att väva en portöppning, in tillsammans med sina fyra väktare som ledde deras hästar. Seden att inte lägga sig i andras angelägenheter hade redan spritt sig till färdandet. Såvida en syster inte uttryckligen tillät en att se på när hon vävde sin portöppning, ansågs det lika illa att försöka ta reda på vart hon skulle som att ställa direkta frågor om hennes affärer. Björnin väntade tålmodigt på vinterfink medan Terwell tornade upp sig bredvid henne på hammar. Här respekterade i varje fall systrarna hennes framdragna kåpa. Eller så hade de sina egna skäl att vara tysta. Hur som helst ville hon inte prata med någon. Det skulle ha varit outhärdligt nu. Kön framför henne blev raskt kortare och det dröjde inte länge förrän hon och Terwell kunde sitta av längst fram i en betydligt kortare rad bestående av bara tre systrar. Han höll den tunga öppningsfliken åt sidan så att hon kunde gå in först. Tältduksväggen var uppspänd mellan ett antal höga pålar och inhägnade ett fyrkantigt område med nästan 20 stegs sida. Marken var täckt med frusen snömodd och den ojämna ytan bar spåren av massor av fot- och hovspår som alla slutade i en rakbladsvass linje i mitten. Alla använde mitten. Det glittrade svagt om marken. Kanske en föraning om ett nytt töväder som skulle förvandla isen till modd, som sedan mycket väl kunde frysa igen. Våren kom senare här än i Terraborn. Men den stod för dörren. Så snart Terwell låtit fliken falla omfamnade hon Sidar och vävde nästan smeksamt ett flöde av ande. Hon var fascinerad av den här väven som återupptäckts sedan man trott att den var förlorad för alltid, och utan tvekan var den främsta av Egwen Alvears upptäckter. Varje gång hon vävde den kände hon samma förundran som varit så stark under tiden som novis och även antagen. Men inte vaknat hos henne igen sedan hon fick sin sjal. Någonting nytt och fantastiskt. Det lodräta silversträcket dök upp framför henne rakt över linjen i marken och förvandlades plötsligt till en öppning som vidgades allt mer. Vyn som syntes genom den såg ut att snurra runt sin egen axel tills hon stod inför ett fyrkantigt hål i luften, drygt 2x2 steg, genom vilken man såg stora ekar med kraftiga snöklädda grenar. En lätt bris blåste genom portöppningen och fick hennes mantel att fladdra. Många gånger hade hon njutit av att promenera i denna lund eller sitta och läsa i timmar på en låg gren. Fast aldrig i snö. Terwell kände inte igen platsen utan pilade igenom med draget svärd och drog med sig hammar så att stridshästens hovar sparkade över små snömoln till andra sidan. Hon följde efter lite långsammare och lät nästan motvilligt väven lösas upp. Det var sannerligen förunderligt. När hon kommit igenom stod Terwell och såg på det som reste sig över trätopparna, inte så långt bort. En tjock, vit kolonn som sträckte sig mot skyn. Vita tornet. Hans ansikte var mycket stilla och även väktarbandet tycktes fyllt av stillhet. Jag tror att du planerar någonting farligt, Björnin. Hans svärd var fortfarande draget, men nu hade han sänkt klingan. Hon la handen på hans vänsterarm. Det borde räcka för att lugna honom. Hon skulle aldrig ha hindrat hans svärdsarm om det funnits risk för någon verklig fara. Inte farligare än att... Meningen dog på hennes läppar när hon ett 30-tal steg därifrån såg en kvinna komma sakta gående mot henne mellan lundens väldiga träd. Hon måste ha varit dold bakom ett träd förut. En ACD i en klänning med ålderdomligt snitt, med rakt, vitt, midjelångt hår som hölls tillbaka från ansiktet av en pärlsmyckad hetta av silvertråd. Det var omöjligt. Men det starka ansiktet med sina mörka, sneda ögon och sin krökta näsa gick inte att ta fel på. Nej, det gick inte att ta miste på. Men Touraine Merdagon hade dött när Bionin var antagen. Mitt i ett steg försvann kvinnan plötsligt. Vad är det? Tervail snodde runt och höjde sitt svärd medan han spejade åt det håll som hon hade tittat. Vad var det som skrämde dig? Den svarte rör vid världen, sa hon tyst. Det var omöjligt. Omöjligt var det. Men hon var inte hemfallen åt inbildning eller fantasier. Hon hade sett det hon hade sett. Att hon rös nu hade ingenting att göra med att hon stod i snö upp till fotknölarna. Hon bad en tyst bön. Må ljuset skina över mig i alla mina dagar och må jag vila i skaparens hand i det vissa hoppet om att frälsas och födas på nytt. När hon berättade för Tervail att hon hade sett en syster som varit död i mer än 40 år försökte han inte avfärda det som en synvilla utan muttrade istället själv en lågmäld bön. Trots det kände hon inte någon rädsla från honom. Mycket hos sig själv, men ingen hos honom. De döda kunde inte skrämma en man som tog sig an varje dag som om den vore hans sista. Så förtröstansfull var han inte när hon förklarade vad hon tänkte göra. I varje fall en del av det. Medan hon gjorde det såg hon i sin handspegel och vävde mycket omsorgsfullt sina flöden. Hon var inte lika skicklig på bländverk som hon skulle ha önskat. Ansiktet i spegeln förändrades när hon lät väven lägga sig över henne. Det var ingen stor förändring, men ansiktet var inte längre en ACDs ansikte. Inte längre Bionin Marinjes ansikte. Det var bara en kvinna som var aningen lik henne, men med mycket ljusare hår. Varför vill du komma fram till Elaida, frågade han misstänksamt. Men ens fanns det en skärpa i bandet. Du tänker se till att du kommer nära henne och sen lyfta bländverket, eller hur? Hon kommer att angripa dig och... Nej, Bionin. Om det måste göras så låt mig gå istället. Det finns alldeles för många väktare i tornet för att hon ska kunna känna igen allihop. Och hon väntar sig aldrig att en väktare ska attackera henne. Jag kan sticka en dolk i hennes hjärta innan hon hinner fatta vad det är som händer. Han gjorde syn för sägen genom att blixtsnabbt trolla fram en kniv med högerhanden. Det jag gör måste jag göra själv, Tervail. Hon vrängde bländverket, knöt åt väven och förberedde ett flertal andra vävar för den händelse att planen helt skulle slå fel. Även dem vrängde hon, och sen påbörjade hon en annan, synnerligen invecklad väv som hon la över sig själv. Den skulle dölja hennes förmåga att leda kraften. Hon hade alltid undrat varför man kunde lägga vissa vävar som bländverk på sig själv, medan det var omöjligt att få andra, som att hela, att påverka den egna kroppen. När hon hade frågat om det som antagen hade Touraine sagt med sin djupa röst som Bionin aldrig glömt. Du kan lika gärna fråga varför vatten är vått och sand är torr, barn. Tänk på det som är möjligt istället för att grunna över varför vissa saker inte är det. Det var ett gott råd, men likväl hade hon aldrig förmått godta den sista delen av det. De döda rörde sig i världen. Må ljuset skina över mig i alla mina. När hon knutit åt den sista väven tog hon av sig ormringen och la den i sin bältespung. Nu kunde hon möta vilken ej sig det som helst utan att själv bli igenkänd som en av dem. Du har alltid litat på att jag vet vad som är bäst, fortsatte hon. Gör du fortfarande det? Hans min förblev lika oberörd som någon systers. Men genom bandet kände hon hans bestörtning. Men självklart gör jag det, Bionin. Ta då Vinterfink med dig och gå in i staden. Ta in på ett värdshus och vänta där tills jag kommer och hämtar dig. Han öppnade munnen, men hon höjde ena handen i en förmanande gest. Gå, Terrail. Hon följde honom med blicken tills han försvunnit mellan träden med de båda hästarna. Sen vände hon sig mot tornet. De döda rörde sig i världen. Men det enda som hade någon betydelse var att hon kom fram till Elaida. Bara det och ingenting annat. Vindstötarna fick fönsterglasen att rassla. Elden i den vita marmorspisen hade värmt upp luften så att dess fukt kondenserades på de kalla rutorna och rann ner över dem som regndroppar. Bakom det förgyllda skrivbordet satt Elaida do Avrini Arroyan, sigillens väktarinna, Ter Valons låga, den ämelintronande. Med händerna rofyllt vilande på bordskivan och lyssnade med lugn min medan mannen framför henne gormade på med uppdragna axlar och en skälvande knuten hand i luften. Hölls budden och försedd med munkavle under större delen av resan, instängd dag och natt i en hytt som rätteligen borde kallas ett skåp. För det kräver jag att fartygets kapten ska bestraffas, Elaida. Vidare kräver jag en ursäkt från dig och från Vita tornet. Ödet stinger mig. Den ämelintronande har inte längre rätt att röva bort kungar. Vita tornet har inte rätt till det. Jag kräver... Han hade börjat upprepa sig igen. Mannen var knappt tyst så länge att han hann hämta andan innan han satt igång igen. Hennes blick gled iväg till de färggranna gobelängerna på väggen och till de röda rosorna som stod prydligt arrangerade på sina piedestaler i hörnen. Det var tröttande att upprätthålla ett yttre lugn medan hon uthärdade hans tirader. Egentligen ville hon resa sig upp och ge honom en örfil. Vilken fräck kar! Att tilltala den ämelintronande på det sättet. Men det passade hennes syften bättre att lugnt och stilla vänta tills han hade tröttat ut sig. Martin Stefanios den Balgar var en muskulös man som kanske hade varit stilig i unga år. Men tiden hade inte farit väl fram med honom. Det vita skägget som prydde hakan och kinderna men inte överläppen var prydligt och välansatt. Men håret hade dragit sig tillbaka från större delen av gässan. Näsan hade blivit knäckt mer än en gång och hans ilskna min fick de oklädsamma väcken i hans rödflammiga hy att bli ännu djupare. Hans gröna sidenrock med Ilians gyllene bin broderade på ärmarna hade blivit omsorgsfullt borstad och rengjord. Nästan lika grundligt som om en syster hade utfört arbetet med kraften. Men det hade varit hans enda ytterplagg under resan och alla fläckar hade inte gått bort. Skeppet som han hade färdats med hade varit långsamt och inte kommit fram för en sent föregående dag. Men för en gångs skull hade Elaida ingenting emot någon annans saktfärdighet. Ljuset vete hur Alviarin skulle ha kunnat ställa till det om han kommit tidigare. Kvinnan förtjänade att hamna på stupstocken för den härva hon hade trasslat in tornet i. En härva som Elaida nu var tvungen att reda ut, för att inte tala om att hon hade dristat sig att utsätta den ämelintronande för utpressning. Martin Stefanios avbröt sig tvärt och tog ett halvt steg bakåt på den mönstrade Terrabon-mattan. Elaida ordnade sina anletsdrag. När hon tänkte på Alviarin mörknade alltid hennes uppsyn om hon inte var försiktig. Är dina rum tillräckligt bekväma? sa hon i den tystnad som uppstått. Duger betjänterna? Det plötsliga bytet av ämne fick honom att blinka. Rummen är bekväma och betjänterna duger, svarade han med betydligt mildare tonfall. Kanske på grund av hur hon hade sett ut alldeles nyss. Men likväl, du borde vara tacksam mot tornet, Martin Stefanios, och mot mig. Rand Althor intog Ilian endast några dagar efter att du lämnat staden. Och han tog lagerkronan också, eller svärdskronan som han kallar den. Tror du att han skulle ha tvekat att hugga huvudet av dig för att ta den? Jag visste att du inte skulle lämna staden av fri vilja. Jag räddade ditt liv. Så där ja. Nu skulle han tro att bortförandet hade skett i hans eget intresse. Men den arrogante narren hade fräckheten att fnysa och lägga armarna i kors framför bröstet. Än är jag ingen tandlös gammal hund, moder. Jag har stått öga mot öga med döden många gånger när jag försvarat Ilian. Tror ni att jag är så rädd för döden att jag hellre tillbringar resten av mitt liv som er gäst? Inte desto mindre var detta första gången han tilltalade henne med tillbörlig titel sedan han kom in i rummet. Det hördes en klang av klockor från det stora förgyllda golvuret vid väggen och små figurer som glimmade av guld, silver och emalj rörde sig i tre våningar på dess yta. På den översta nivån, den närmast urtavlan, knäböjde en kung och en drottning inför den ämelintronande. Till skillnad från den breda ståla som vilade över Elaidas axlar hade figuren fortfarande sju olikfärgade ränder på sin. Hon hade inte haft tillfälle att tillkalla en emaljör än. Det fanns så mycket att göra som var viktigare. Hon drog stålan till rätta över klänningens klarröda sidentyg och lutade sig tillbaka så att Tervalons låga, som var inlagd i månstenar på stolens höga ryggstöd, skulle synas precis ovanför hennes huvud. Hon tänkte sig till att mannen framför henne la märke till alla symbolerna för vem hon var och vad hon representerade. Om staven med lågan i spetsen hade funnits till hands skulle hon ha viftat med den under hans böjda näsa. En död kan inte återerövra någonting, min son. Härifrån och med min hjälp kan det däremot hända att du kan vinna tillbaka din krona och ditt rike. Martin Stefanios öppnade munnen en aning och tog ett djupt andetag. Som en man som känner lukten av ett hem han trott att han kanske aldrig skulle få se igen. Och hur skulle ni ordna detta, moder? Som jag förstår det försvaras staden nu av dessa ashamaner. Han var lite osäker på uttalet. Och av eilkrigare som följer draken återfödd. Någon hade pratat med honom och berättat för mycket. Meningen var att han skulle hållas under mycket sträng diet vad gällde nyheter från Ilian. Tydligen skulle hon bli tvungen att byta ut betjänten. Men hoppet hade sköljt vreden från hans röst och det var bra. Att vinna tillbaka din krona kommer att kräva både tid och planering, sa hon eftersom hon just nu inte hade minsta aning om hur det skulle ske. Men hon hade sannoliken för avsikt att tänka ut något sätt att göra det. Bortförandet av Ilians kung hade varit avsett som en maktdemonstration. Men att ge honom tillbaka den stulna tronen skulle visa hennes makt ytterligare. Hon skulle bygga upp Vita tornet till hela dess forna glans. Så som det varit när världens regenter darrade om den ämelintronande rynkade pannan. Du är naturligtvis trött efter din resa, sa hon och reste sig upp. Precis som om han hade företagit den av egen fri vilja. Hon hoppades att han var intelligent nog att också låtsas det. Det skulle tjäna dem mycket bättre än sanningen under de dagar som väntade. Vi dinerar tillsammans vid middagstid och diskuterar då vad som kan göras. Carry Henry, eskortera hans majestät till hans rum och skicka efter en skräddare. Han behöver nya kläder, som en gåva från mig. Den tjocka röda systern från Geldan som hade stått tyst som en mus invid dörren till förmaket skred fram och la handen på hans arm. Han tvekade, ovillig att gå. Men Elida fortsatte som om han redan var på väg ut. Säg till Tarna att komma in till mig, Carrie Andry. Jag har mycket att göra idag, tillade hon, för hans skull. Martin Stefanios lät sig slutligen ledas ut och innan han nådde dörren satte hon sig ner igen. Tre lackerade askar stod noggrant uppställda på bordskivan. Den ena innehöll hennes korrespondens, nyligen mottagna brev och ajernas rapporter. De röda meddelade henne allt som deras kunskapare fick veta. Det trodde hon i varje fall att de gjorde. Men från de andra ajarna fick hon fortfarande bara små smulor. Även om de under den senaste veckan hade innehållit flera ovälkomna upplysningar. Oönskade, delvis eftersom de tydde på att det förekom kontakt med rebellerna utöver de farsartade förhandlingarna. Istället för att öppna skrinet slog hon emellertid upp den tjocka, guldpräglade skinnmappen som låg framför henne. Tornet producerade tillräckligt mycket rapporter för att dränka hela hennes bord om hon hade försökt ta del av allesammans själv. Och från staden Tervallon kom 10 gånger så många. Det stora flertalet tog som hand av skrivare och bokhållare som valde ut de allra viktigaste åt henne. Det blev likväl en tjock trave varje dag. Ni önskade träffa mig, moder, sa Törna svalt och stängde dörren bakom sig. Den guldblonda kvinnan var inte respektlös. Det var bara hennes sätt. Kall av naturen med isblå ögon. Det hade Elida ingenting emot. Det som irriterade henne var att den klarröda stålen runt Törnas hals inte var stort mer än ett brett band. Hennes ljusgrå klänning hade tillräckligt många röda slitsar för att visa hennes stolthet över sin aja. Så varför var stålen så smal? Men Elida hyste stor tillit till kvinnan, och det var en sällsynt vara numera. Vad nytt från hamnen, Törna? Hon behövde inte säga vilken hon menade. Det var bara södra hamnen som möjligen kunde fortsätta fungera utan enorma reparationsarbeten. Det är bara de mest grundgående flodskeppen som kan gå in, sa Törna. Medan hon kom fram och ställde sig framför bordet. Hon kunde lika gärna ha pratat om utsikterna till regn. Ingenting kunde bringa henne ur fattningen. Men resten turas om att förtöja vid den del av kedjan som är av Coendilar, så att de kan lasta av till promar därifrån. Kaptenerna klagar och det tar betydligt längre tid. Men för stunden kan vi inte göra bättre. Elida knep ihop läpparna och trummade med fingrarna på bordskivan. För stunden. Hon kunde inte börja reparera hamnarna förrän rebellerna slutligen gav vika. Än så länge hade de inte gått till angrepp. Ljuset vare tack. Om det väl skedde skulle det kanske börja med bara soldater. Men snart nog skulle systrar dra sig in i striden. Vilket de måste vilja undvika lika mycket som hon. Men att riva hamntornen, vilket skulle krävas för att kunna påbörja reparationerna, skulle lämna hamnarna öppna och försvarslösa och kanske locka rebellerna till desperata handlingar. Ljus. Öppen strid måste undvikas, om det överhuvudtaget var möjligt. Hon tänkte inlämna deras här i torngardet när de väl insåg att de var chanslösa och kom tillbaka till tornet. Till en del resonerade hon redan som om Gareth Bryne anförde torngardet åt henne. Han var oändligt mycket bättre lämpad som generalkapten än Jimar Curbane. Då skulle världen få skåda vita tornets betydelse. Hon ville inte att hennes soldater skulle döda varandra. Lika lite som hon ville att tornet skulle försvaras av att hennes Aesir dödade varandra. Rebellerna var hennes lika mycket som systrarna i tornet. Och hon tänkte se till att de erkände det. Hon tog upp det översta arket i bunten med rapporter och ögnade hastigt igenom texten. Tydligen sköts fortfarande inte renhållningen av gatorna, trots min uttryckliga order. Varför? En besvärad glimt syntes i Tarnas ögon. Det var första gången Elaida hade sett henne orolig. Folk är rädda, moder. De går inte hemifrån annat än när de måste. Och även då högst motvilligt. De säger att de har sett de döda gå på gatorna. Är detta bekräftat? Frågade Elaida med låg röst. Blodet kändes plötsligt kallt i hennes ådror. Har några systrar sett dem? Ingen i röda Aja, så vitt jag vet. De andra talade visserligen med henne i hennes egenskap av väktarinna, men inte fritt eller förtroligt. Hur i ljusets namn skulle man kunna åtgärda det? Men folk i staden är fullständigt säkra på sin sak. De har sett vad de har sett. Sakta la Elaida arket åt sidan. Hon kunde nästan inte låta bli att rysa. Så var det alltså. Hon hade läst allt hon hade kunnat hitta om sista striden. Till och med avhandlingar och förebådanden som var så gamla att de aldrig översatts från gamla språket utan legat begravda i damm i bibliotekets mörkaste skrymslen. Pojken Althor hade varit ett förebud. Men nu verkade det som om Tarmon Gaydon skulle komma tidigare än någon hade trott. Enligt åtskilliga av dessa urgamla förebådanden från tornets första tid skulle det första tecknet vara att de döda visade sig i världen när verkligheten tunnades ut och i och med att den svarte samlade sina styrkor. Snart skulle än värre saker komma. Låt torngardisterna släpa ut de arbetsföra männen ur deras hus om så behövs, sa hon lugnt. Jag vill ha gatorna rena och jag vill att det sker idag. Idag. Den andra kvinnans ljusa ögonbryn höjdes i en förvånad min. Hon hade verkligen förlorat sin sedvanliga iskalla självkontroll. Men hon sa förstås bara, som ni befaller, moder. Elaida utstrålade stillhet, men det var bara spel. Det som kom, det skulle komma. Och hon hade fortfarande inget säkert grepp om pojken Althor. Tänk att hon en gång hade haft honom inom räckhåll. Om hon bara då hade vetat vad han var. Förbannad var det Alviarin och tredubbelt förbannat det dekret som bannlyste alla som närmade sig honom annat än genom tornet. Hon kunde förstås ha återkallat det om det inte hade varit ett tecken på svaghet. Och hur som helst hade det redan vållat skada som inte gick att åtgärda så lätt. Inte desto mindre skulle hon snart ha Elaine i säkert förvar igen. Och Andros kungahus var nyckeln till en seger i Tarmon Gaydon. Det hade hon själv förebådat för länge sedan. Och nyheterna om att ett uppror mot Shorshen hade svept fram över Terraborn hade varit synnerligen nöjsam läsning. Allt var inte ett törnesnår som stack henne från alla håll. När hon ögnat igenom nästa rapport gjorde hon en grimas. Ingen tyckte om kloaker, men icke desto mindre utgjorde de en tredjedel av en stads blodomlopp. De båda andra delarna var handel och rent vatten. Utan kloakerna skulle Tarvalon falla offer för ett dussin olika farsoter i en omfattning som inga systrar kunde göra någonting åt. För att inte tala om att det skulle stinka ännu värre än det redan måste göra av avskrädet på gatorna. Även om handeln för närvarande skurits ner till en tunn rännil så fortsatte vattnet att strömma in i den norra delen av ön och fördelades till vattentorn i hela staden som i sin tur portionerade ut det till springbrunnar, enkla såväl som monumentala, som alla hade rätt att använda. Men nu hade tydligen kloakavloppen i södra delen av ön nästan slammat igen. Hon doppade pennan i bläckhornet, krafsade ner texten. Jag vill att dessa ska vara rensade senast imorgon, längst upp på sidan, och undertecknade med sitt namn. Om bokhållarna hade någonting i huvudet var arbetet redan i full gång. Men hon hade aldrig anklagat en bokhållare för att äga särskilt mycket förnuft. Inför nästa rapport i högen kunde hon själv inte låta bli att höja på ögonbrynen. Råttor i tornet. Det var oerhört allvarligt. Denna rapport borde ha legat överst. Se till att någon kontrollerar skyddsformlerna, Tarna. Dessa hade hållits ända sedan tornet byggdes. Men efter 3000 år hade de kanske försvagats. Hur många av dessa råttor var den svartes spioner? Det knackade på dörren som sedan öppnades. En fyllig antagen vid namn Annemara bredde ut sin randiga kjol i en djup nigning. Om det är er tillbehag, moder, så har Felana Sede och Negain Sede kommit hit med en kvinna som de hittade kringvandrande i tornet. De säger att hon vill frambära en anhållan till den ärmelintronande. Säg till henne att vänta och fråga om hon vill ha te, Annemara, sa Tarna rappt. Moden är upptagen. Nej, nej, avbröt Elaida henne. Säg åt dem att komma in, barn. Säg åt dem att komma in. Det var så länge sedan någon hade kommit för att lägga fram en anhållan för henne. Hon hade nästan lust att bevilja vad det än var, så länge det inte var fullständigt befängt. Det skulle kanske få igång flödet igen. Det var också alldeles för länge sedan det hade kommit några systrar till henne utan att hon hade kallat på dem. Kanske kunde de båda bruna innebära slutet på den torkan också. Men det var bara en kvinna som steg in i rummet och försiktigt stängde dörren bakom sig. Att döma av ridklänningen i siden och den välsydda manteln borde hon vara en adelsdam eller välbärgad handerska, vilket även hennes självsäkra sätt talade för. Elaida var säker på att hon aldrig hade sett kvinnan förut. Men samtidigt fanns det någonting vagt bekant hos ansiktet som ramades in av hår ännu ljusare än Tarnas. Elaida reste sig upp och började gå runt bordet med framsträckta händer och ett ovant leende på läpparna. Hon försökte se välkomnande ut. Jag har förstått att du har en anhållan till mig, min dotter. Tarna, häll upp lite te åt henne. Silverkannan som stod på en silverbricka på sidobordet var säkert fortfarande ganska varm. Denna anhållan var någonting som jag lät dem tro på för att komma hit oskadd, moder, svarade kvinnan på Terraborn-mål och log. Halvvägs genom rörelsen fick hon plötsligt Bionin Marunayas ansikte. Tarna omfamnade Saidar och vävde en sköld runt kvinnan. Men Elaida nöjde sig med att sätta händerna mot höfterna. Att säga att jag är förvånad att du vågar visa dig här vore en grov underdrift, Bionin. Jag lyckades bli del av vad man skulle kunna kalla det styrande rådet i Salidar, sa den grå systern lugnt. Jag såg till att de satt där utan att göra någonting. Och jag spred ut rykten om att många av dem i hemlighet stödde er. Så småningom betraktade systrarna varann med sån misstänksamhet att flera av dem nog var redo att återvända till tornet. Men sen började det dyka upp företrädare från andra ajan än blå. Innan jag visste ordet av hade de valt sin egen tornets sal och ett styrande råd. Inte desto mindre fortsatte jag att göra vad jag kunde. Jag vet att ni befallde mig att stanna hos dem tills allihop var redo att återvända. Men nu kan inte det dröja mer än några dagar. Om jag får lov att säga det var det ett snillrikt beslut att inte ställa Egwen inför rätta. Till att börja med har hon en fantastisk förmåga att upptäcka nya vävar. Till och med större än Elaine Trakans eller Ninive Almers. Dessutom kämpade Lilaine och Romanda med varandra om att bli utsedda till ärmelintronande innan hon blev vald. Med Egwene i livet kommer de att börja kämpa igen, men ingen av dem kan vinna kampen. Själv tror jag att systrarna snart kommer att börja sluta upp bakom mig. Om en vecka eller två kommer Lilaine och Romanda att stå där med resten av sin så kallade sal, men ingen annan. Hur visste du att flickan Alvear inte skulle ställas inför detta, frågade Elaida uppfordrande. Hur visste du att hon ens var i livet? Ta bort skölden, Tana. Tana lydde och Beonin nickade tacksamt. En liten nick. De stora blågrå ögonen gav visserligen ett ständigt häpet utseende. Men hon var en mycket lugn kvinna. Eftersom detta lugn hos Beonin sammanföll med en djupt känd lidelse för lagen och dessutom äregirighet, hade Elaida genast vetat att hon var rätt kvinna att skicka ut efter systrarna som hade flytt tornet. Och ändå hade kvinnan misslyckats fullständigt. Och lite split hade hon tydligen lyckats utså. Men av det som Elaida hade väntat sig av henne hade hon inte uppnått någonting. Ingenting. Hennes belöning skulle motsvara hennes misslyckande. Egwene kan träda in i Tel Aran Riord bara genom att somna, moder. Jag har själv varit där och sett henne. Men jag måste använda en Tear and Greel. Jag kunde inte få med mig någon av dem som rebellerna har. Hur som helst talade hon med Juan Sange. I hennes drömmar, påstår hon. Men jag tror snarare att det var i drömvärlden. Tydligen berättade hon att hon är fången här. Men vägrar att tala om var i tornet hon är och förbjöd alla räddningsförsök. Får jag ta en kopp te? Elaida var förstummad. Hon gjorde en gest mot det lilla bordet och den grå neg igen innan hon gick bort och kände försiktigt på silverkannan med baksidan av handen. Kunde flickan träda in i Tel Aran Riord? Och fanns det Tear and Greeler som tillät samma sak? Drömvärlden var närmast en sägen. Och enligt de oroande smulor som ajarna hade nedlåtit sig till att dela med henne hade flickan återupptäckt färdandets väv och upptäckt en mängd andra saker också. Detta hade varit avgörande för hennes beslut att spara flickan åt tornet. Men detta till råga på allt. Om Egwene kan göra detta, moder, så är hon kanske verkligen en drömmerska, sa Tana. Varningen som hon gav Silviana. Det är meningslöst, Tana. Sjonsen är fortfarande djupt inne i Altara och rör knappt vid Ilien. Någonting som alla Ajan gladeligen vidarebefordrade var alla nyheter rörande Sjonsen. Det var i varje fall vad hon hoppades. Tanken gjorde hennes röst sträv. Om nu inte de lär sig att färdas. Kan du komma på någon försiktighetsåtgärd som behöver vidtas utöver vad som redan gjorts? Det kunde hon förstås inte. Flickan hade förbjudit dem att befria henne. Det var förstås bra vid första anblicken. Men det tydde på att hon fortfarande betraktade sig som ämelintronande. Nåväl, de dumheterna skulle snart Silviana ta ur henne. Om nu de systrar som undervisade henne inte lyckades. Går det att ge henne tillräckligt mycket av den där brygden för att hålla henne borta från Tel Aran Riord? Tarna gjorde en liten grimas. Ingen tyckte om den vedervärdiga sörjan, inte ens de bruna som förmått sig själva att prova den och skakade på huvudet. Vi kan göra så att hon sover natten igenom. Men nästa dag skulle hon inte duga någonting till. Och det är omöjligt att säga om det skulle påverka hennes förmåga eller ej. Får jag servera er en kopp, moder, sa Beonin och balanserade en tunn vit tekopp på fingertopparna. Tana, den viktigaste nyheten som jag har. Jag vill inte ha något te, sa Elaida barskt. Har du med dig någonting som kan rädda skinnet på dig efter ditt eländiga misslyckande? Kan du väven för att färdas? Eller för att glida? Eller? Det fanns så många. Allesammans var kanske gåvor eller kunskaper som gått förlorade. Men tydligen saknade de flesta fortfarande namn. Den grå systern blickade över kanten på tekoppen med mycket stillsam uppsyn. Ja, sa hon till sist. Jag kan inte göra koendilar. Men jag kan få de nya helande vävarna att fungera lika bra som de flesta andra systrar. Och jag vet hur allihop ser ut. Hennes röst fick en udd av upphetsning. Den mest fantastiska är att färdas. Utan att be om tillåtelse omfamnade hon urkällan och vävde ett flöde av ande. En lodrät silverrand uppenbarade sig vid ena väggen och vidgades till en vy över snöklädda ekar. En kall bris svepte in i rummet och fick lågorna att dansa i eldstaden. Det kallas för en portöppning. Man kan bara använda den för att komma till en plats man är väl förtrogen med. Men man lär sig en plats genom att göra en portöppning där. Och för att ta sig till en plats som man inte känner väl kan man glida. Hon ändrade på väven så att öppningen åter krympte ihop till ett silversträck. Men det vidgades igen. Istället för ekarna syntes nu ett mörker och en gråmålad pråm med en grind i den höga relingen som flöt i intet intill öppningen. Släpp väven, sa Elida. Hon hade en känsla av att om hon gick och ställde sig på pråmen skulle mörkret sträcka sig så långt hon kunde se åt alla håll. Att hon skulle kunna falla för evigt genom det. Det gjorde henne illamående. Hålet, portöppningen försvann, men minnet av det var kvar. Hon satte sig bakom skrivbordet igen och öppnade det största lackskrinet. Det som var prytt med röda rosor och guldslingor. Från den översta brickan tog hon upp en liten elfenbenstatyett. En svala med kluven stjärt som blivit mörkgul med åren och strök med tummen över de krökta vingarna. Du får inte lära ut dessa saker till någon utan att först ha fått mitt tillstånd. Men varför det, moder? Vissa ajan är nästan lika starka motståndare till modern som systrarna på andra sidan floden, sa Tana. Elida kastade en mörk blick på väktarinnan, men dennas svala uppsyn förblev oförändrad. Jag bestämmer vem som är tillräckligt pålitlig för att få lära sig dem, Leonin. Jag vill att du lovar att inte göra det. Nej, jag vill att du svär på det. På vägen hit såg jag hur systrar från olika ajan blängde på varandra. Blängde? Vad är det som har hänt i tornet, moder? Svär på det, Björnin. Kvinnan stod och tittade ner i tekoppen så länge att Elida började tro att hon skulle vägra. Men äregirigheten segrade. Hon hade knutit fast sig vid Elidas kjol i hopp om att komma sig upp. Och det hoppet kunde hon inte överge nu. Vid ljuset och vid mitt hopp om att frälsas och födas på nytt svär jag att jag inte ska lära ut de vävar jag lärt mig hos rebellerna till någon utan den Ämelin tronandes tillåtelse. Hon pausade för att läppja på sitt te. Vissa systrar i tornet är kanske mindre pålitliga än ni tror. Jag försökte förhindra det. Men rebellernas styrande råd skickade iväg 10 systrar för att återvända till tornet och sprida ut historier om röda Aja och Logain. Elida kände inte igen många av de namn hon rabblade upp. Inte förrän hon kom till det sista. Det fick Elida att sitta käpprak på stolen. Ska jag låta gripa dem, moder? Frågade Tarna. Fortfarande kall som is. Nej, sätt dem under bevakning. Undersök vilka de umgås med. Så det fanns en förbindelse mellan ajarna i tornet och rebellerna. Hur djupt hade rötan spritt sig? Det spelade ingen roll, hon skulle ändå rensa ut den. Det kan bli besvärligt under rådande omständigheter, moder. Elida slog sin fria handflata i bordet så att det small till. Jag frågade inte om det skulle bli svårt. Jag sa att det skulle göras. Och upplys Meindani att jag bjuder henne att äta kvällsvard hos mig ikväll. Kvinnan hade envisats med att försöka återupprätta en vänskap som hade tagit slut många år tidigare. Nu förstod Elida varför. Gå och gör det nu. En skugga drog över Tarnas ansikte när hon neg. Oroa dig inte, sa Elida. Bionin får lära dig alla vävar hon kan. Hon litade trots allt på Tarna, och hennes ord gjorde onekligen kvinnans uppsyn ljusare, om än inte varmare. När dörren stängdes bakom hennes väktarinna sköt Elida lädermappen åt sidan och lutade armbågarna mot bordet. Hon såg stint på Bionin. Nåväl, visa mig alltihop.